A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns podden som svarar på lyssnarfrågor. Måns Nilsson, vad trevligt att se dig.
Detsamma, Ankeborg.
Nu syns vi åtminstone varje vecka för att vi gör den här podden numera på försök varje vecka. Så att idag är det varannan vecka, då blir det fullt långt avsnitt.
Just
nästa
det.
Vecka kommer mellanvarianten som tydligen fick heta det utmärkta namnet Pausdags. Har det hänt något sen vi sågs?
Ja, men jag har varit...
Oj. Nu är jag spänd. Men det där lite överklasstilltalet. Du har varit... det är någon fin middag. Du har haft på dig smoking typ.
Nej. Men jag har varit...
Oj, vänta nu. En gissning till vill jag ha. Har varit... på operan.
På Österlen.
Jag var nära i alla fall.
En hel helg. Ensam i ett kompishus.
I ett kompishus.
I
det är med hus som är apelsin. Man kan säga en eller ett. Spelar ingen roll.
Jag har gått långa promenader.
Själv?
Ja.
Den här Måns Nilsson känner jag inte igen.
Jag har eldat brasor.
Du är som Magnus Härenstam i filmen Två killar och en tjej.
Aha.
Normalt sett. Alltså, du förstår inte syftet med en promenad om den inte har ett tydligt liksom, slutdestination.
Ja, man är på väg någonstans. Nej. Precis.
Ja.
Nej, vet du vad? Jag har gått på långa promenader själv.
Mm.
Tänkt, eldat brasor.
Det finns inget i det här jag känner igen.
Tänkt, fått inspiration.
Oj.
Delat luft med Ulf Lundell.
Ja.
Claes Östergren.
Ja.
Madeleine Pik. Carl Fredrik på Äcklaholm.
Jaha.
Supermysigt.
Ja, fast ensamt då, för det var ju helt själv.
Ja. Lite ensamt och deppigt också.
Du vet vad jag tycker om att vara ensam.
Att det är superdeppigt.
Ja, jag gillar inte det. Nej.
På söndagskvällen så skulle jag hem. Och då funkade inte min bil.
Mm.
Jag var ensam.
Finns det något jag kan berätta för dig om så är det hur man gör när ens bil inte funkar?
Ja, för du har varit med om den situationen. Men jag, helt ensam, bäckmökt, långt ute på landet.
Mm.
Plötsligt var det inte supermysigt längre.
Nej.
Utan jag tyckte till och med lite synd om mig själv.
Ja, men du tänkte också, oj, här kommer det inte innehåll till min podd.
Ja, men precis. Det här kommer jag kunna prata om. Utmärkt. Pew. Så kom jag på att jag har ju bärgning i min försäkring. Så då kom det en underbar man.
Mm.
Underbar man i bärgningsbil.
Jag vill rätta...
riktig riddare på vit springare.
Nej, jag vill rätta det lite. Finfolket säger inte bärgning.
Vad säger de?
Du har vägassistans.
Ja,
förlåt.
Okay. Mm. Det kom en underbar bärgare. Vilken man.
Vägassistantör.
Och... vägassisterade min bil till en verkstad i Ystad.
Mm.
Pew, det var söndag kväll då. Jag fick ta tåget till Malmö. Måndag morgon, nu i måndags, så ringde de och sa att de behövde en reservdel och att det skulle ta hela veckan.
Oj, ingen bil?
Ingen bil på en hel vecka. Så här har jag inte haft det sedan jag var 19.
Nej.
Igår fredag tog jag äntligen tåget mot Ystad för att hämta min bil. Mm. Precis när jag kom fram så ringde min telefon.
Mm. Var det måhända från verkstaden?
Det visade sig att de behövde en till reservdel.
Nej.
Och en vecka till.
Aha.
För att få den reservdelen.
Så du fick du se Ystad i onödan?
Oh, då blev jag sur.
Ja, såklart.
Men fick en lånebil. Och den här lånebilen alltså. Var lyxig. Om man med lyxig menar olyxig.
Ja, ja.
Jag har aldrig sett en mer avskalad bil.
Och vad var det för en bil?
Om du ber ett barn rita en bil.
Aha.
Exakt så ser den här bilen ut jag har fått låna.
Vad heter den?
Och med samma extra utrustning. Den heter Skoda Citygo eller något sånt. Superliten. Den har ratt.
Ja.
Den har hjul.
Ja.
Där tar det stopp.
Ja.
Tillverkaren har ställt sig de här frågorna. Behövs verkligen bagageutrymme? Nej, bort med skiten. Mm. Behövs verkligen stoppning i väggar och tak som dämpar motorljud och vägljud? Nej,
nej.
Bort med den skiten.
Ja.
Behövs verkligen digital instrumentpanel? Nej, såklart inte.
Nej, men det
behövs verkligen fyra hjul?
Ja.
Ja, det behövs. Okay, ja,
det behövs ju inte. Det finns ju flera engelska bilmärken som har jobbat med tre hjul. Också det norska bilmärket Troll. Som flera gånger utnämnt till världens sämsta bil. Det var en av världens första elbilar, Troll. Den hade tre hjul.
Oj. Mm. Ja, jag är glad att jag ändå slapp köra runt i en Troll.
Mm.
Men tror du eller ej, den här bilen är faktiskt ganska rolig att köra.
Ja.
Känns helt livsfarlig.
Ja, när det inte finns någon stoppning och så,
ja,
så känns det som att köra rally.
Ja, 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 som att, känns som att köra en go-kart.
Ja, det är därför jag har en Vasslada till exempel.
Anka Johansson, vad har hänt dig sen sist då?
Ja, men det blir lite trådigt. Vet du, jag är på turné.
Ja, men vilket tjat om att du är på turné då.
Ja, jag har besökt Vara, Norrköping. I Linköping fick jag avbryta föreställningen för en damel på att dö.
Nej,
sen åkte jag till Gävle. Nu ska jag spela åka idag då, efter detta till Stockholm. Sen ska jag åka till Värnamo och sen tillbaka till Lund. Så det är lite hetsigt. Och när jag kommer hem, då blir jag ensam med mina barn i mitt pappaliv. Det blir stor liksom differens. Kontrasterna blir starka. Så veckan har jag betalt räkningar, städat. Jag har köpt gardinstänger.
Allt det här är helt normala grejer som normala människor gör.
Jag har ätit lunch.
Ja.
Jag har stått i ridhusets café Våfflan.
Ja.
Det har varit tråkigt.
Amen.
Och det har varit skönt.
Ja, okay.
Mm. Vilket leder mig till en gammal käpphäst. Du vet, jag har alltid pratat om Lex fågelskådare.
Just det.
Alltså principen att den som är intresserad av någonting har lite roligare. Fågelintresserade då kan, ja, kan man fåglar och fågeläten, då kan man vänta på bussen och så blir det intressant.
Man tittar på någon fågel.
Ja, eller man hör spetsa sitt öra lite. Åh, yeah. Är det månne en nötvecka jag hör? Nej, den sjunger ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7.
Då är det ju en gulsparv.
Jaha.
Oj, nu kommer bussen. Det var en liten scen hur fågelskådare kan ha det. Så som kronan på mitt vardagliga varannan vecka liv så köpte jag en fågelmatare. Hängde den utanför mitt lägenhetsfönster. Och jag kan ju typ ingen fågel. Utom standarden då. Alltså, jag kan ju kråka, duva, skata. De kan.
Gråsparv, bofink.
Svan kan jag. Men jag kan dem som dagisbarn kan.
Ja.
Nu har jag suttit i mitt köksfönster och lärt mig blåmes.
Ah.
Kan du blåmesen?
Är den blå?
Det dumma med blåmesen är att den är gul.
Ah!
Redan där. Läxfågelskådare, eller hur? Ja, den är lite blåaktig om man tittar noga på ryggen.
Men hur ska man komma noga till på ryggen till en vild fågel?
Man har en fågelmatare utanför köksfönstret. Jag tänker så här. Blåmesen är fåglarnas mandarin.
Nej.
Jo. Alltså, det klassiska, här har vi en orange frukt. Den får heta orange.
Ja, ja.
Apelsin alltså. Här har vi en till orange frukt. Åh, oh, fuck. Nu har
vad ska den heta? Brandgul.
Ja.
Nej.
Mandarin.
Du menade att ordet gulhake redan var upptaget när man upptäckte den första blåmesen?
Nej, gulmes.
Gulmes, ja.
Det finns en annan mes som är ännu gulare tydligen.
Ja, ja.
Jag har googlat den. Mandarin fick alltså mandarinen heta. Vad vill jag komma med det här?
Ja, man undrar ju.
Jag vill återigen stryka under min te som Lex fågelskådare. Jag håller på att bli det. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Mm.
Sebastian, du kanske kommer ihåg att jag pratade norska i förra avsnittet.
Jag saknar att du gör citationstecken med fingrarna när du säger norska. Men okej, du pratade någon form av norska.
Fläckfri norska. Så här skriver Jakob. Hej! I Sverige gör vi oss ibland lustiga över hur framförallt danska, men även norska språket låter. Ni vet, man stöter fram någon slags överdrivet grötig, guttural rotvälska för att karikera danska. Eller anta ett töntigt uppskruvat megakäckt tonläge för att göra detsamma med norska.
Det var väl lite vad du gjorde, va?
Ungefär så, ja. Precis. Jakob fortsätter. Jag undrar, gör danska och normen likadant med svenska?
Oh, vilken rolig fråga!
Och hur låter det i så fall?
Ja, det vill jag veta.
Med vänlig hälsning, Jakob. Tusen tack för frågan, Jakob. Anders, hur låter nu danska då?
Jag är fruktansvärt håll på detta. Vänta.
Ut med snusen.
För helvete, man.
Just det.
Ganska bra, va?
Ja, fantastiskt. Och norska, hur låter det?
Vad lärde du? För helvete, man.
Ja,
det är dåligt, jag hörde själv.
Nej, inte. Det var jättebra.
Jaha.
Och hur låter norska?
Jag kommer från Oslo. Jag kan inte, jag är värdelös för detta.
Och så var du på mig?
Ja, men jag har ju vettet att hålla käften.
På samma sätt härma naturligtvis danska och norrmän hur svenska låter.
Jaha.
Det är ungefär som att vara skåning i Stockholm. Man kan knappt umgås med danska utan att de sitter och härmar en. Jag har en kompis som är komiker i Danmark. Och han ska jämt härma mig. Och han har av någon anledning fått för sig att Östen Warnerbring är väldigt, väldigt stor i Sverige. Jaha. Så fort han ska härma svenska, då säger han: jag är svenskar och jag älskar Östen Warnerbring. Du hör, det är comedy gold.
Ja, men det är det, men det är också att hans imitation, och så gör du imitation av hans imitation. Det är liksom det är en cover på en cover.
Jag ska spela några klipp där danska och norrmän härmar svenska. Men vi börjar med det mest kända exemplet på hur utlänningar uppfattar svenska. Och det är naturligtvis
Svenska kocken.
Just det, i Mupparna.
Jag älskar Svenska kocken.
Ingesvurde här i muffin. Sitt i muffin. Och inte helt i bomersjuten. Jag svekte hur, jag svekte hur. Det är då.
Ja, man hör ju att det är roligt, alltså.
Men är det särskilt likt?
På min comedy-skala, Svenska kocken, 5 av 5.
Jakobs fråga var hur det låter när danska och norrmän härmar svenska. Och här kommer ett exempel från tv-serien Riket av Lars von Trier.
Aha.
Och i början av klippet här så hör vi ens Hugo Järegård.
Men han kan väl inte invitera svenska?
Nej, men det är bara att vi hör honom prata svenska i början av klippet.
Kanske man kan få höra ett begåvat inlägg för en gångs skull.
Vill Dr. Helma ha lite läckert smultronstårta? Ja, den är med jordgubbar och grädde.
Det var skådespelaren Peter Mygind som imiterade svenska. Men när danska komiker ska driva med svenska så blir det såklart ännu mycket mer överdrivet. Här är ett klipp från ett humorprogram som heter Live från Bremen. Och de har en svensk frågesport som heter Köttbulla eller inte köttbulla.
Det låter också roligt, tycker jag.
Hej, hej alla i Håbja, jag är galna Gunnar. Och välkomna till detta galna fråga spela köttbolla eller enda köttbolla. Och välkomna till vårt första deltära, Göran.
Hejsan.
Går det bra, Göran?
Ja, bra, tack snälla.
Du är från Halmstad och du jagar björna.
Ja, stora björn. Ja.
Stora?
Ja.
Nej.
Ja.
Nej.
Ja.
Nej, du fan.
Nej, nu, det var inte så... Så roligt.
Du tyckte det var så roligt?
Nej.
Okej, så det här var danska som härmar svenska. Hur låter det då när norrmän härmar svenska? Här är ett exempel från en mycket bra humorserie som heter Ut i vår hage.
När smågodfiolarna valsar i loms och fåglarna gomplar på trängen, där ligger små flickor i yttra fasong. För gråsänka, tvinnkoda, spindelbajs och tjatasång.
Och det har Jakob semesterkassan.
Yes, det här var norsk. Vi hörde bland annat Atle Antonsen och Harald Eia. Så för att sammanfatta, brevskrivaren Jakob, danska och norrmän driver med svenska språket minst lika mycket som vi skojar med deras språk.
Nästa fråga, Måns, nu blir det ungefär lika sexigt som en plastförpackning.
Jaha.
Sexigt, nej, intressant. Vi får se. Hej Anders och Måns. Jag satt och tittade på Trasan och Banane med mitt barn och kom att tänka på bildförhållanden. Hur kom de fram till att 4-3 skulle vara standard för? Och vad har avgjort dagens standard 16-9?
Oh.
Varma hälsningar, Hanna med H.
För något avsnitt sen så pratade jag om frekvenser på tv-apparater. Hur ofta bilderna uppdateras, hur många gånger i sekunden. Och äntligen nu får vi prata om bildformat.
Ja, jag tror att det är många, många i vårt land som sätter sig nära sin lyssningsapparatur.
Ja.
Tack Hanna med H för frågan. I natt satt jag och tittade på en smal sida om film för filmmakare. Där fanns en film som hette The History of 4x3. Den var lång. Den var tråkig.
Ja, nu blir jag verkligen spänd.
Här kommer då en sammanfattning. Formatet 4-3, alltså det som var vanligt på en gammal tjock-tv, det var från början även formatet på bio. Det uppfanns av en man som hette William Kennedy Dixon. Han jobbade för Edison, alltså Thomas Edison.
Mm-hmm.
Och det var ju så här, de jobbade på någonting som var någon förlaga till filmprojektorn. Den hette kinetoskopet. Och man använde sån klassisk 35 mm film.
Just det, plastfilm, så fanns det gamla stillbildskameror.
Och du vet, på sån plastfilm så är det liksom perforeringar längs kanterna.
För att man ska kunna dra fram filmen till nästa
ruta, så att säga.
Just det.
Då bestämde denna Dixon att 4 såna perforeringar, det var lagom per bild.
Mm-hmm.
Och då 35 mm bred film, då blev det formatet 4-3.
Ja.
Han var ju först, han fick bestämma. Det här blev liksom standard. Sen kommer 50-talet, Måns. Vad hände då?
Färg?
Nej, tv-apparaten
såklart,
dök upp.
Va?
Alla köpte tv. TV blev lika poppig som bröd.
Oj.
Och tv valde då, ja men vi har ju samma form som bio såklart.
Ja, det är vi alla vana vid.
Färre och färre gick på bio. Man hade ju tv hemma ju.
Just det.
Då var filmindustrin tvungen att komma upp med något nytt.
3D.
Nej, bredare bild. Större och bredare bild.
Så att man ser vad som händer på sidorna.
Ja, nya filmer skulle alltså inte få plats i tv-apparaterna.
Aha.
Film på tv kommer att bli som att titta på en film på Insta nu för tiden. Du vet, ibland när man tittar på Insta så ser man en dialog mellan två personer. Och så har Insta krympt ihop bilden så man ser två pratande axlar. Det är fruktansvärt frustrerande. Det här var väl stor succé. Och nu börjar olika filmformat. De blir bredare, högre. Allt möjligt lanserades här. Olika konstiga sätt att projicera. Och man lockar tillbaka biopubliken på det här. Så nu tänker man, det var väl ett och samma format alla visar bio i. Nej!
Jag vet till och med någon biograf som var liksom halv cirkel framför så att de visade filmen. Det var jättelång, jätteavlång film.
Du pratar om det klassiska första breda filmen. Cinemaskopet.
Just det.
Olika filmbolag, olika bredder, nej, olika höjder, olika studior, olika filmer. Det var jätterörigt. Men varför blev det då 16-9 som vi har nu?
Har det med porren att göra?
Nej, det har det faktiskt.
Kristendomen?
Nej. Och inte fight or flight-reflexen. Vad ska han svara då? Då finns det ju nästan inga svar kvar. 16-9 är smalare, alltså inte lika bred som det vi ser på film. Det är inte som på bio, nej.
Vadå? Är inte bio 16-9?
Nej, ofta bredare.
Jaha.
Och varför tog inte tv över bara, vi gör samma som på bio igen? Jo, för det fanns liksom en massa olika bildformat på bio. Det fanns ju som jag nämnde superbreda Cinerama, nästan lika breda Cinemascope, lite smalare Vista Vision, klassiken, säger mest för jag gillar att säga klassiken för jag låter insatt, MGM 65, massa olika format.
Aha.
Så när 80-talet kom och man började planera för HD-tv, då blev 16-9 liksom en kompromiss.
Ah.
Så att en 16-9-ruta så får liksom det breda filmformatet och 4-3-tv-formatet liksom procentuellt lika mycket plats i rutan. Ah. Så procentuellt får 4-3 lika mycket plats över på sidan av bilden som avlånga då 2-35V får ovanför och under bilden.
Ah, det blev rättvist.
Det blir rättvist. Och så fick det bli standard. Sexigt va?
Pling, pling,
pling.
Här om avsnittet så pratade vi återigen om Albanien. Jag gissade att det var stort som Småland.
Ja, och det var då jag hävdade att Småland jämförs alltid med storleken på Blekinge.
Så här skriver Tobias. Oj, oj, oj. Måns hade förvånansvärt rätt i att Albanien är stort som Småland.
Jaha.
Albanien har en yta på 28 748 kvadratkilometer.
Jaha.
Och Småland har en yta på, vet du Anders?
28 403.
29 330 kvadratkilometer.
Så Albanien är snäppet mindre än Småland då?
Just det. Marcus skriver så här. Ni frågade hur stort Albanien är jämfört med Blekinge. Det verkar som att Albanien är 28 748 kvadratkilometer stort i ytan.
Ja.
Medan lilla fåniga Blekinge
Nämen.
Endast är 3 039 kvadratkilometer.
Nej.
Albanien är alltså lika stort som 9,45 stycken Blekinge.
Nu äntligen förstår jag hur stort Albanien är.
Så här skriver Helena.
Oj.
Albanien är exakt lika stort som
Småland.
Dalarna!
Jaha!
Plus 2 tennisbanor, så skriver hon inom parentes här att 2 tennisbanor är 521,5 kvadratmeter. Plus en genomsnittlig enrumslägenhet, 36 kvadratmeter. Plus 5 örngott, 1,5 kvadratmeter.
Ja, det är en tydlig bild.
Ha det gött och tack för en fin, fin podd, Helena. Jack skriver också om likheten med Dalarna och fortsätter. Jaha. Tittar man däremot på folkmängden så har Albanien en folkmängd 10 gånger så stor som Dalarnas. Albanien har 2,8 miljoner invånare medan Dalarna har 288 000 invånare.
För att sammanfatta, Albanien är som ett trångt Dalarna.
Avslutningsvis Jaha. Så skriver Nick så här.
Mm.
Man brukar säga att ytan av en människas tarmar är lika stor som en tennisplan.
Mm-hmm.
Och då borde man få plats med 71 870 000 tarmar på Albanien.
Mm-hmm.
Skulle man vilja plattlägga hela landet med betongplattor från Bauhaus skulle det gå åt 68 447 619 047 stycken. Det skulle bli väldigt dyrt.
Ja, hur dyrt?
Det framgår inte.
Nej.
Hoppas alla har fått en bild nu av hur stort Albanien är.
Mm.
Tusen tack alla ni som skrivit och hjälpt till.
Ska jag också köra lite återkoppling då? Den här är kul. Här är Måns, du som får lite svidande kritik.
Nej.
Hej, i avsnitt 43 blandar Månkan ihop namnet på ändarna på ett batteri. Vi ska lyssna på vad du sa.
Nej. Så börjar en ström av elektroner att röra sig från den negativa polen på batteriet, anoden, genom fjärrkontrollen till den positiva polen på batteriet, katoden.
När jag läste på universitetet fick jag lära mig akronymen PANK. Positiv anod, negativ katod.
Ja, och jag sa tvärtom. Ja. Det var verkligen dåligt.
Tack för en bra podd. Andreas, lyssnare från Växjö. Bra ramsa ju, PANK. Positiv anod, negativ katod. En liten tävling, skriv bästa ramsan för att komma ihåg namnet på polen på ett batteri. Skriv och vinn, det blir något som Måns har hemma.
Men
till fraga@andersjomans.se.
Men alltså, du menar en ännu bättre ramsa än punk?
Där är inslaget slut.
Om du menar att punk var superbra.
Rulla musiken!
Varför ska man då ha en ännu bättre ramsa? Vad punk var jättebra, kan vi inte göra någon ramsa på något annat?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Här kommer en ny fråga. Tusen tack alla ni som skriver frågor till oss. På vilken adress han kan?
Jag har sagt den 15 gånger redan, men jag säger fraga@andersochmans.se.
Hej på er. Är man närmast släkt med sina helsyskon eller med sitt eget barn? Mina syskon, som har samma föräldrar som jag, delar jag ju till fullt samma genomsättning med. Medan mitt barn är 50% av mig. Så då är jag ju rent procentuellt närmare släkt med mina syskon. Men det känns ändå som att mitt barn är närmare. Eller är det hjärtat som gör att det känns så?
Kram. Erika, här har jag en teori. För att ta den innan du svarar, Måns?
Ja.
Ja, alltså rent genetiskt närmare släkt med syskon.
Jassa.
Emotionellt närmare med barn.
Ja, alltså det är inte så enkelt.
Nej.
Jag ska gå igenom det för att Erikas resonemang är lite bristfälligt. Det jag kommer att berätta nu är lite förenklat som vanligt. Det finns ju inget i livet som är enkelt på riktigt.
Jo, koka ägg.
Jag lyckas aldrig. Anders, din arvsmassa.
Min arvsmassa?
Ditt DNA.
Måste vi prata om
det? Din samlade genomsättning.
Ja.
Ditt bristfälliga genom. Finns i dina 23 kromosom. Par.
Ja, så länge jag är med.
Du har alltså 46 kromosomer totalt. Och alla är olika. I de här paren så har du ju fått ena kromosomen från din mor, ena från din far. Så de är ju inte likadana inom paren.
Nej.
Så alla 46 kromosomer är olika.
Mm.
En kopia av de här 46 kromosomerna har du i cellkärnan av kroppens alla celler.
Ja.
Förutom i dina könsceller.
Aha.
För där har du bara hälften. För din könscell ska ju kombineras ihop med en könscell från en kvinna och bilda 23 kromosompar i en ny människa. Och då kan man ju bara få 23 kromosomer från var förälder för att det ska bli 46 totalt. Är du med mig?
Absolut.
I en utlösning, Anders, har du 100 miljoner spermier.
Ja.
Det normala är 200-500 miljoner.
Har jag mindre? Varför skulle jag ha mindre?
Du har levt ett hårt liv, Anders. Du har haft tajta popjeans.
Ja.
Du har druckit Bacardi.
Ja.
Lyssnat på Blink 182.
Men det har jag inte.
Och i varje spermie så finns alltså 23 av dina kromosomer, en från varje par. Ja.
Och där är jag samma som andra då?
att...
Jag har lika många kromosomer i mina spermier.
Ja!
Min Bacardi har inte påverkat antalet kromosomer i mina spermier.
Ja, jag tror inte det.
Nej.
Vilka kromosomer du har skickat vidare till dina spermier? Helt slumpmässigt. Det är alltså inte samma 23 kromosomer i alla dina spermier.
Det är en jävla blandning.
Alla är olika. Det finns alla möjliga kombinationer av dina 23
man kan
kromosomer.
Säga, ja, det är som i nötskål på jul.
Att det är helt blandat, eller vad menar du?
Det är blandat. Man vet liksom inte vad som
man
ska...
Inte.
Man tar en nöt, man vet inte vilken man ska få.
Och precis likadant är det i varje ägg i en kvinna. Spermien och ägget kombineras sedan ihop till 23 nya kromosompar i ditt barn.
Så att...
Så hasselnöten...
Nej, vi sträcker ner i skolan. Jag får upp en hasselnöt och en pinjenöt.
Ja.
Pinjenöt.
Och sen ska du kombinera ihop de nötterna. Du stoppar in dem i munnen, tuggar runt. Och det där nötslämmet du har i munnen, det är då ditt barn, eller? Den här liknelsen är jättekonstig.
Vi går vidare.
Erika har alltså rätt angående sitt barn. Den har 50% av hennes arvsmassa.
Såklart.
När det gäller syskon är det mer komplicerat. Säg att du har ett barn, Anders, och så ska du få ytterligare ett.
Mm.
Återigen så har du en könscell, en spermie med 23 av dina kromosomer, en från varje kromosompar.
Mm.
Men, det här pratade vi om nyss, det är alltså inte samma kromosomer i spermien som förra gången, eftersom det inte alltid är samma kromosom från dina par som skickas vidare till din könscell.
Nej.
Nästa barn du får kommer alltså också ha 50% av din arvsmassa, Anders, men inte samma 50%
Nej, såklart.
Som sitt syskon.
Nej, för då skulle de se exakt likadana ut.
Exakt! Teoretiskt kan två syskon få exakt samma arvsmassa från en förälder.
Mm.
Det slumpar sig att alla 23 kromosomer som skickades vidare en gång till en spermie också skickas vidare en annan gång till en annan spermie.
Från båda föräldrarna?
Nej, men håll det till en så länge. Och då har ju dessa syskon 100% samma arvsmassa från en förälder.
Ja.
Som om de vore enäggstvillingar.
Ja.
Men teoretiskt så kan två syskon också få 0% samma arvsmassa från dig, Anders.
Så att jag skickar liksom en paranöt till det första syskonet och en hasselnöt till det andra. De har inga likheter.
Exakt.
De båda nötter, men de har inga likheter.
Ja.
Det, alltså, det är samma som kromosomerna. Det är båda könsceller, men de har inga likheter.
Ja. Den här gången blev det bara den motsatta kromosomen från paret som hamnade i spermien.
Paranöten.
Detta gör att syskonpar vanligtvis har mellan 37 och 62% gemensamt DNA.
37 och 62, ja.
Ditt barn har 50% av dina arvsanlag.
Ja.
Nästa barn har också 50% av dina arvsanlag.
Ja.
Men gemensamt mellan de två så är det mellan 37 och 62%.
Jag fattar. Ja.
Om jag har flera syskon så kommer jag alltså ha mer arvsmassa gemensamt med vissa av mina syskon än med andra av mina syskon. Och nu gissar jag här. Men det borde ju vara så att ju mer gemensamt DNA, desto mer liknar man varandra.
Ja.
Så Erika, du kan alltså ha både mindre eller mer gemensamt DNA med ditt syskon, 37-62%, än med ditt barn, där du har 50% gemensamt DNA.
Bra svar!
Till råga på allt.
Nej.
För att komplicera det hela ytterligare.
Mm.
Anders, när en kromosom från ett kromosompar ska skickas vidare till en av dina könsceller, vad gör kromosomerna i dina par då?
De byter väl lite plats med varandra och håller på.
De byter lite gener.
Ja.
Alltså en kromosom är en jävla massa gener. De byter lite gener mellan varandra.
Aha.
Detta heter överkorsning eller rekombination. Och detta är för att skapa genetisk variation och för att du inte ska skicka vidare en exakt kopia av den kromosom du fick från din far eller mor.
Två mörka ögon på leendet du gav mig.
Nu, Måns Nilsson, ska jag prata alldeles för länge om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
Är det fiskar?
Nej.
Är det gamla bilar?
Nej.
Vad då kan det då vara?
Jag tror du kan gissa.
Är det musikbandet Kiss?
Nej. Frågan är kort och den är svår. Hej Anders och Måns. Vilket är världens sämsta träd? Bästa hälsningar, Rickard. Jag gillar den här frågan, Måns, för du vet att jag har alltid gillat träd. Det är något att man liksom glömmer bort att det är en växt. Alltså när storleken på växten blir större än ens liksom begrepp för rimlighet på växt.
Mm-hmm.
Alltså jag vet, jag fattade det är en växt. Men när jag går genom en av Malmös parker och stöter på ett sånt här otroligt stort träd. Så känns det liksom som mitt förstånd vill säga, det där är för stort för att vara en växt.
Mm.
Den växten är inte en växt.
Man tar ett träd för givet.
Ja, för några år sedan så var jag hemma hos mina föräldrar. De har en gammal, jättefin bok om träd. Och den har stått där sedan jag var liten. Det är ingen som läser den boken någonsin, men den står där och är kvar. Du vet, vissa saker finns i hem. De används inte.
Mm.
Jag själv till exempel har en äppelcidervinäger. Den har flyttat med mig på alla 6 adresser jag har bott i Malmö.
Mm.
Alltså jag och äppelcidervinägen har haft sällskap då sedan, ja, strax innan millennieskiftet. Jag och äppelcidern. Den har klarat 6 adresser och 3 hela förhållanden. Vi är smart liksom bara flytta med en.
Ja.
I gymnasiet så jag och min kompis Marre, vi letade igenom hans pappas skafferi. Då hittade vi, det här var ju på 90-talet då, men då hittade vi potatismjöl som hade gått ut 1976. Och då har ändå potatismjöl en hållbarhetstid på, om jag googlat rätt, 4 år. Alltså det potatismjölet hade då genomlevt Bjarne, som Marcus pappa heter, Bjarnes giftermål, Marcus födsel, 3 flyttar, 1 skilsmässa, Marcus första kyss och sexualdebut. Ändå fanns det 80% av potatismjöl kvar.
Wow!
Nu tänker du så här, vänta nu, frågan handlade väl om träd? Mm. Inte om hållbarheten på potatismjöl.
Just det.
Mm. Trädboken hemma hos mina föräldrar, det var liksom bokhyllans potatismjöl.
Jaha.
Himla fin bok. Och jag frågade pappa, kan inte jag få den boken? Och då sa min pappa ordagrant så här, nej, sa han, nej. Men vadå, sa jag, det är ingen som läser den. Nej, sa pappa. Det var bara att acceptera det. Det gick ytterligare något år, jag är hemma och jag tog fram boken. Dammet rök. Inte öppnad sen sist. Jag frågade min pappa, kan jag inte få boken? Jag vill gärna lära mig mer om träd, jag är fascinerad av träd. Och så det är så fin bok. Då sa min pappa, vad tror du?
Nej.
Nej, sa han. Nu snappade min dåvarande sambo upp det här. Och när jag fyllde år, vad tror du att jag fick, Måns?
En bok om träd.
Ja! Yeah! Underbart, va? Fast det var liksom inte riktigt lika fint som den boken som stod hemma på långbok.
Vad sämre bok om träd.
Ja. Samtidigt, samma födelsedag, så hade min kära mor uppfattat att jag ville verka som jag ville ha en bok om träd.
Ja, fan vad du måste ha tjatat om den där trädboken.
Ja, det var så fin bok.
Ja.
Ja. Så samma födelsedag fick jag en till bok om träd.
Från morsan?
Ja, så hade jag alltså fått 2 böcker om träd för att jag var så intresserad av en annan trädbok.
Ja.
Mm. Också fin, men inte lika fin som den på Långgatan.
Oh, shit, den på Långgatan, det måste vara en himla fin bok om träd.
Sen gick det några år. Jag träffade en ny tjej. Vi var hemma hos mina föräldrar och jag skojade lite om den där fina boken som jag aldrig fick av min motsträvige far. Det blev jul. Av min nya flickvän, vad tror du jag fick?
Ballongkalsonger.
En bok om träd. Nu har jag alltså 3 böcker om träd. Men den enda bok om träd jag vill ha, den står orörd hemma på Långgatan. Tills för något år sedan.
Ja.
Då fick jag den. Av min pappa.
Nej.
Min fjärde bok om träd. Det är ingen som läser den, sa han. Nej, det var ju det jag sa.
Så nu står den i din bokhylla. Orörd.
Ja, precis. Så. Okej, långt intro på frågan här om träd. Frågan var ju, vilket är världens sämsta träd?
Rönnen.
Ja, motivera.
För att den är så himla dålig.
Passande då att igår fick vi det här mejlet från Tobias Bengtsson i trädämnet. Skogssällskapet har utsett Sveriges knasigaste träd 2022.
Mm, va?
Här är länken, skriver Tobias. Det här är högst relevant för alla lyssnare av den här podden. Då finns det alltså ett skogssällskap i Sverige och det här kan jag rekommendera. Gå in på deras hemsida. Varje år så utser de varje landskaps knasigaste träd.
Varje landskaps knasigaste träd?
Ja, visst. Får skicka in bilder på träd och nominerar. Det här kan vinna årets knasigaste träd på Skogssällskapets hemsida.
Jaha.
Så tips, gå in på Skogssällskapets hemsida. Min favorit, helt klart, jag kommer lägga upp den på våra sociala medier. Trädet Skyltätaren Häggesta industriområde. Det är fantastiskt träd. Nu var ju inte frågan vilket är Sveriges eller våra landskaps knasigaste träd, utan vilket är världens sämsta träd.
Ja.
Då måste vi börja med att definiera, vad innebär sämsta? Är det kortast, fulast, klenast, mest stinkande? Och för att definiera så tänker jag att vi ska se de här olika kandidaterna jag har som en kompis. Så att om trädet vore en kompis, borde trädet världens sämsta kompis, fattar du?
Att man lånar 500 spänn och sen inte svarar på sms.
Nej. Du kommer förstå senare. Jag har 3 nominerade. Kandidat nummer 1. Och vi börjar med det fulaste. Om man googlar World's Ugliest Tree så verkar internet vara överens om att fulast är Sandbox Tree. Sandlådeträdet.
Mm-hmm.
Andra bra namn då. Dynamitträd. Ap-pistolträd. Pungrotteträd. Apors middagsklockaträdet.
Det var konstigt namn.
Det blir som en kompis med smeknamn som hör hemma på högstadiet.
Ah, ja. Men det var det där ett fullt träd av det där
vi kommer till det. Vi kommer till det. Hela trädet är täckt med taggar. Otroligt vassa, stora taggar. Ser ut som björnklor.
Mm.
I övrigt är hela trädet nästan bara brunt.
Mm.
I taggarna finns ett gift. Så om man sticker sig får man, håll i hatten, kramper, kräkningar och diarré. Visst är det ett ganska dåligt träd?
Ja, det är ju dåligt träd för människor. Ja. Det är ju säkert ett bra träd på att skydda sig själv, på att vara träd.
Trädet är bra på att vara träd, ja.
Ja,
ja, men en kompis...
Man hänger med kompisen, ja, och man får kräkningar och diarré. Alltid. Ja, det är en dålig kompis.
Ja, usch, usch, usch. Tror du att det är dåligt nog där? Den har exploderande frukter.
Mm-hmm. För att skjuta iväg fröna.
Ja, och de exploderar så hårt så både djur och människor kan skada sig. De flyger iväg i 250 kilometer i timmen, fröna.
Wow.
Så att om du tänker att ett trädet är då en kompis, då är det som en högstadieelev som har fått med sig knallskott in i kapphallen.
Mm.
Dåligt träd. Nominerade två, är du med?
Mm.
Alltså världens sämsta träd skulle kunna vara ett träd som är så litet att inte få kallas träd.
En buske?
Nej, då är det inget träd. Då är det ju en buske.
Men om trädet inte får kallas träd utan bara buske?
Fast det är ett träd.
Okej. Okay. Bonsai-trädet.
Är inte världens minsta träd.
Nähä.
Världens minsta träd anses vara dvärgpilen. Som växer och blir mellan 1 och 6 centimeter högt.
Ett träd som är 1 centimeter?
Ja. Anpassat då för att leva i arktiska miljöer. En artikel som jag hittar beskriver trädet så här. Det ser ut som gräs. Det är väl inget bra träd?
Nej, det är faktiskt ett dåligt träd.
Men får det kallas för träd ens en gång? Enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, så är det så här. En växt ska nå minst 5 meters höjd i utvecklingsländer eller 7 i i-länder för att få kallas träd.
Och 1 centimeter på Arktis.
Nummer 2, alltså dvärgpilen, som en kompis i högstadiet som aldrig kommer i puberteten. Är bara superliten. Och det kan jag berätta utifrån egna erfarenheter. Det är inget vidare. Nej. Nummer 3, är du med?
Ja.
En högstadiekompis som vill döda dig. Världens giftigaste träd. Världens farligaste träd. Manchinelträdet.
Mm-hmm.
Känner du till det?
Nej.
Växer i Florida, Karibien, Central- och Sydamerika. Frukterna ser ut som goda små äpplen.
Mm, smarrigt.
Som man dör när man äter.
Dumt.
Mm. Saven finns i stammen. Den är otroligt giftig. Det räcker med att bara snabbt nudda trädet för att få stora blåsor på huden. Man kan absolut inte stå under trädet när det regnar. För då kan regndroppar innehålla den här giftiga saven. Och man kan få det i ögonen, man kan bli blind och man kan till och med dö av kramper.
Nej.
Ja, de här träden vill man ju inte ha.
Nej.
En idé är då att försöka bränna upp träden. Det har man försökt. Men då måste man akta sig för röken är så giftig så att den kan orsaka blindhet.
Vilken osis.
Jag hittade ett klipp på YouTube. Det är en man som har fått på sig lite sav från det här trädet. Och här kommer ett citat från honom.
Aj.
Mina ögon bränner. Min mun brinner.
Nej.
Och mina tårar är gjorda av stark sås. Det var nominerad nummer 3. Jag har en bubblare också.
Jaha.
Jag tycker att det är ett roligt träd. Det är ett mycket populärt träd. Nämligen The Bradford Pear. Alltså Bradfords päronträ. Det är ett väldigt vackert träd. Man har planterat det i många städer. Framförallt i amerikanska städer. Framförallt känt i Philadelphia.
Mm-hmm.
Och det är bra för det här trädet klarar av att växa nästan var som helst. Det är nästan lite av ett invasivt trä. Det förökar sig och sprider sig. Enda problemet... Det luktar rutten fisk. Som en kompis som aldrig någonsin tvättar sig. Bradford Pear. Så nu är det dags med damen herrar. Vi ska berätta vilket som är världens sämsta träd. Får vi en vinnare, en virvel här, ja. Tack. Vinnare i tävlingen världens sämsta träd
2022
Mancinelträdet.
Det var det där livsfarliga.
Ja. Nu drar vi igång en tävling, Måns.
Jaha.
Ja, vet du hur det går till?
Nej.
Vi ska kora världens sämsta växt.
En lyssnartävling?
Ja, vilken växt är sämst? Skriv till oss och nominera. Beskriv och förklara varför just din växt är sämst. Kanske en liknelse. Kanske bara bra fakta. Skriv och var med i den stora landsomfattande nomineringstävlingen Världens sämsta växt. Fraga, snabbla, Anders och Mans. .se.
Du kommer inte åt mig när jag sitter högst i mitt träd. Du kommer inte åt mig när jag sitter högst i mitt träd.
Jag tror kanske att dagens avsnitt, som börjar gå mot till slut, är det avsnitt någonsin som innehåller de minst sexiga ämnena. Vi började ju starkt med imitationer av svenskar från våra nordiska grannländer. Sen har vi alltså kört bildformat tv, genetik och träd. Hoppas ni vill lyssna igen redan nästa vecka, för då kommer vårt pausprogram Pausdags. Skriv gärna fler frågor.
Fraga, snabbla, andersochmans.se.
Ha det så bra.
Puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.